Så bra. Idag fortsätter vi vår predikoserie utifrån en bibelbok i Gamla testamentet, profeten Daniels bok. I den här bibelboken så finns det flera fascinerande berättelser. Det här är klassiska söndagsskoletexter. Men egentligen, från första början, så skrevs inte det här som söndagsskolematerial. Det här skrevs för vuxna. Och det är intressant att nu idag stanna upp inför de här gamla texterna och fundera på vad har de att säga in i vår tid och i våra liv. Så den här bibelboken utspelar sig i Gamla testamentet för länge sedan. Och den berättar om hur Daniel och hans vänner, de rycks upp. Utan att de själva har valt det, så rycks de upp från en trygg vardag i Jerusalem. De rycks upp från sitt hem, från sin släkt och sin kultur. Och så tas de med och hamnar i Babylon. Långt borta. Alltså, de hamnar i det babyloniska imperiets centrum. Och det är där som den här boken utspelar sig. Kung Nebukadnessar, det är en av centralfigurerna i de första kapitlen. Han är krigsherren som regerar i Babylon över detta expanderande mäktiga rike. Och det intressanta och märkliga, det är att Gud bryr sig om honom. Gud söker honom och manar honom till omvändelse. Gud talar till den här krigsherren på olika sätt, inte minst genom drömmar. Det läser vi om i kapitel 2 och 4, så jag tänker vi kommer tillbaka till det nästa vecka. Men man kan konstatera att Gud talar inte bara till fromt folk i kyrkan, utan också till sådana som Nebukadnessar. För Gud söker alla människor. Och Gud talar, och i kapitel 2 så slutar det med att Nebukadnessar, den här babyloniske krigsherren, säger till Daniel: er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du, Daniel, kunde uppenbara denna hemlighet. Någonting har hänt i kapitel 2. Nebukadnessar har fått en aning om att Gud, Bibelns Gud, är Gud över andra gudar. Men när vi läser vidare så inser vi att Nebukadnessar har inte tagit något större intryck av det som har hänt. Att han upplevde att Gud talade till honom, det gjorde honom inte till en bättre människa. Han fortsätter som den krigsherre och diktator han är. Han fortsätter på den inslagna vägen i de gamla hjulspåren. Och nu kliver vi in i kapitel 3. I ett försök att samla sitt stora och expanderande rike så tar han till ett klassiskt knep. Han arrangerar en musikfestival. Inte i Malmö utan i Babylon. Och förhoppningen det är att den här blandningen av musik och kultur och religion ska få människor att känna att detta att vara en babylonier, det är någonting att vara stolt över. Och framförallt skulle det promota honom. Så Nebukadnessar bjuder in, häng med nu och lyssna. Han bjuder in satraper, guvernörer, ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtorkare och alla andra makthavare. Alltså, det är en stor skara som bjuds in. Och Nebukadnessar, han har placerat en gigantisk, en stor staty på slätt utanför stan. En imponerande staty. Den är 36 meter hög. Helt i guld. Oklart om den föreställer honom själv eller om det är någon av gudarna, de kaldeiska gudarna. Men klart det är i alla fall att den här statyn, den måste ha strålat i solskenet och syns från långt håll, från alla håll och kanter. Och hela arrangemanget, det var tänkt att fungera så här. Att när en orkester av världsklass börjar spela, då skulle alla falla ner tillsammans och tillbe den gyllene statyn. Så var kungens befallning. Och om någon mot förmodan skulle få för sig att inte delta i festligheterna, så hade Nebukadnessar gjort klart att den som inte faller ner och tillber kommer genast att kastas i den brinnande ugnen. Sån är instruktionen och så drar festligheterna igång. Men det dröjer inte länge förrän några angivare söker upp Nebukadnessar. Och nu tänkte jag att jag ska hämta min bibel. Och så tror jag att vi faktiskt står upp tillsammans. Jag kommer att läsa från Daniel kapitel 3. Och ett litet längre stycke, men du får sitta sen. Så låt oss stå upp och lyssna till Guds ord till oss idag. De här angivarna har kommit till Nebukadnessar och de säger så här: nu finns här några judiska män, Shadrach, Meshach och Abednego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Shadrach, Meshach och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen så sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Shadrach, Meshach och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort, när ni hör ljudet av horn och pipa, cittra, lytra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, ja, men då är allt väl. Men om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade Shadrach, Meshach och Abednego, kungen: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på det. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Shadrach, Meshach och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Och han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Shadrach, Meshach och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de, iförda sina byxor och mantlar, mössor och andra kläder, och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blivit så starkt upphettad, så blev männen som förde dit Shadrach, Meshach och Abednego själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen, Shadrach, Meshach och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: var det inte 3 män vi band och kastade i elden? De svarade: jo visst, o konung. Men då sa han: men nu ser jag 4 män gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudason. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Shadrach, Meshach, Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då kom Shadrach, Meshach och Abednego ut ur elden. Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Nebukadnessar tog då till orda och sa: lovade Shadrach, Meshach och Abednegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt om Shadrach, Meshach och Abednegos gud, han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan rädda dem så som han. Därefter lät han Shadrak, Meshach och Abednego få stor ära och makt i Babels provins. Nu ber jag Jesus att du utifrån den här urgamla texten skulle tala in i vår tid, i vår sammanhang, i våra liv. Låt ditt namn Jesus bli förhärligat, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Varsågoda och sitt. Det där var en av årets längsta läsningar. Och ni stod upp. Bra gjort. Jag ser att det är svårt att se på skärmen. Det är lite ljust. Men du får lyssna desto mer. När vi kliver in i kapitel 3 så har det gått några år sedan Daniel och hans vänner hade kommit till Babylon. Kapitel 1 som vi hade för någon vecka sedan, det ligger bakom oss. Och nu är det inte längre 3 tonåringar vi möter. Alltså Daniel, för det första, han finns ju faktiskt inte med i det här kapitlet. Det är hans vänner som är här. De finns där. Och det är inga tonåringar längre, det är unga vuxna vi träffar på. Och de här vännerna, de har gjort karriär och det har gått spikrakt uppåt. Nu lever de ett gott liv. De har ett bra jobb, hög inkomst, men det har aldrig varit så att ett välbeställt liv per automatik är ett enkelt liv. Nej, i mötet med en främmande och gudsfrånvänd kultur så utmanas tron på Gud. Så var det för Daniel och så är det för troende i alla tider. Idag i Sverige, i Norrköping, så är det inte så troligt att om du tror på Gud att du ställs inför valet att antingen böja dig för en gyllene staty eller kasta sin brinnande ugn. Vår tids krav på anpassning ser annorlunda ut. Men oavsett vilket sammanhang vi lever i, oavsett våra omständigheter, så uppmanar Bibeln oss alla att vara modiga och stå upp för det som är vår tro. Det finns ett stråk av protest och civil olydnad genom Bibeln. Och vi stöter på det i det här kapitlet. Daniel, han nämns som sagt inte i det här kapitlet. Han är kanske iväg på någon tjänsteresa. Men hans 3 vänner finns på plats. Och de hamnar i hetluften, så kan man säga. Vad är det som de anklagas för? Jo, det finns några stycken som kommer och vill sätta dit dem. Och de säger, de här männen bryr sig inte om din befallning. De dyrkar inte dina gudar. Och de tillber inte den gyllene statyn som du har rest. Brännpunkten i det här kapitlet handlar om tillbedjan. Det är det aktuella temat. Men avgudastatyer, det känns avlägset. Det hör till en förgången tid. Det är ju ingenting vi pysslar med idag. Möjligen att det fortfarande kan förekomma i primitiva kulturer långt borta. Att man har någon liten grej hemma. Men det är, jag vet ju inte vad du har hemma i och för sig, så, men det är inte vanligt skulle jag säga. Men innebär det att vi i vår tid har avskaffat det där med avgudar? För 500 år sedan så sa reformatorn Martin Luther så här. Går det att läsa? Ja, lite. Lyssna, så här sa han. Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av. Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av. Och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Det som du fäster ditt hjärta vid och som du förlitar dig på, det menar jag i verkligheten är din Gud. Det sa han för 500 år sedan. Bibeln frågar inte, finns Gud? Nej, frågan som ställs det är, vem eller vad är din Gud? Vad är det du sätter högst i tillvaron? Vad är det viktigaste i livet för dig? Till vem vänder du dig när det är struligt, när det blir krångligt och svårt? Till vem tar du din tillflykt? Vad förtröstar du på? Och Martin Luther menar att svaret på de frågorna kommer att avslöja vad det är som du i sanning och i verklighet dyrkar och tillber. Det som du förlitar dig på, menar jag, är din Gud, sa han. Din Gud kallas den eller det som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Och följer man i de tanketrådarna så inser vi ganska snart att det finns mycket som i vår tid, bra saker som kan bli förvridna och bli till slags ersättning för Gud. Vi sätter vår tillit till oss själva, vårt jobb, vår karriär. När vi är deppiga, då shoppar vi. När vi är ledsna, då kan man fastna i att surfa runt på nätet. Det finns många saker som kan bli som substitut. I Babylon som ville Nebukadnessar själv bli behandlad som Gud. Men de här tre vännerna, och jag vet inte hur många gånger deras namn nämns i den texten vi har läst. Shadrach, Meshach och vem då? Abednego. De kände till 10 Guds bud sedan de var barn. Och det första budet, vad är det? Kommer du ihåg? Precis. Jag är din Gud, säger Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Utgångspunkten är att Gud själv säger, jag är din Gud. Och därför blir budet, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Alltså det Gud säger, se till att jag ensam får vara din Gud. Sök inte efter någon annan. Om du behöver något gott så vänta dig det av mig. Sök det hos mig. Ta din tillflykt till mig och håll dig till mig. Men i Babylon så ville Nebukadnessar ta Guds plats. Och det leder till en konfrontation som handlar om vem vi tillber. Vem vi söker oss till med vår förtröstan och tillit. Den här konflikten, den leder fram till en situation när allt ställs på sin spets. När alla andra böjer sig för maktens krav så är det 3 som står kvar. Och det är inte svårt att lägga märke till dem. Det sticker ut. Och man kan ju undra, varför inte vara lite mer smidig? Varför riskera livet? Vad är värt att riskera livet för? Till skillnad från Petrus som Daniel nämnde om förra veckan. Han som svor att han inte visste vem Jesus var. Att han aldrig hört talas om honom. Att han inte kände honom. Till skillnad från Petrus så står Shadrach, Meshach och Abednego upp för att de tillhör Gud. Nebukadnessar blir ursinnig, men han försöker ändå till att börja med att kyla ner situationen. Han ger de här vännerna en andra chans. Men de står fast och då säger de, vi behöver inte ge dig något svar. Och så följer det som kanske är en av de allra starkaste bekännelserna som överhuvudtaget finns i Bibeln. När de här tre vännerna säger att om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, så räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene statyn som du har rest. Om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss. De här 3 unga killarna verkar inte ta för givet att Gud skulle rädda dem. Alltså de tror på en Gud som kanske inte kommer att rädda dem. De håller fast vid sin tro utan att ha några garantier. Men det här är märkligt. De lever och handlar utifrån vad det de tror är rätt och sant och riktigt. Oavsett konsekvenserna. De litar på Gud även om det inte blir som de vill eller önskar. Gud är inte deras tjänare, det är de som är Guds tjänare. Och de står i hans tjänst och de viker inte ner sig, även om det blir hett om öronen. De talar inte om vad alla andra ska göra, de tar bara ställning för vad de själva upplever är rätt och riktigt. Händelseutvecklingen den spårar ju ur totalt. den här festligheten barkar iväg åt helt fel håll. Och det som sker är ju, det här är obehagligt och egentligen ingenting att hålla på och prata med barn om i detaljer. Nebukadnessar blir ursinnig. Det står att hans ansikte förvrids i raseri. Och han ger order om att den här ugnen ska göras 7 gånger hetare. Ugnen blir så fruktansvärd het att de 7 männen som ska verkställa avrättningen, de dör i en tragisk arbetsplatsolycka. Och nu tror ju Nebukadnessar att det här är överstökat. Att problemet är löst. Den slutgiltiga lösningen har liksom kommit till. Men så står han där och blir helt blek. Han reser sig och frågar bestört. Var det inte 3 män som vi band och kastade i elden? Jo, visst, svarar de. Det var 3. Men nu, titta. Jag ser 4 män, inte 3, 4, som går lösa och lediga. Helt oskadda. Och den 4, lyssna, ser ut som en gudason. Och där glimrar evangeliet fram i den här gammaltestamentliga texten. Och det är starkt. När Shadrach, Meshach och Abednego står fast i sin tro, så kommer Jesus själv och ställer sig vid deras sida. Gud själv kliver in i den brinnande ugnen. Den 4 liknar en gudason. Nebukadnessar tänker att det är en ängel. Men kyrkan och troende människor har i alla tider identifierat vem den där 4 är. Gudasonen själv. Han som Herren sände till jorden för att ingen människa ska gå förlorad utan räddas och ha liv. Jesus Kristus. Och i ett tillägg i apokryferna så står det att Guds närvaro gjorde ugnens inre sval. Den outhärdliga hettan var, lyssna, så som genomsusad av en daggfrisk vind. Det där fastnar jag för, vackert. Jesu närvaro gör att den outhärdliga hettan var så som genomsusad av en daggfrisk vind. Det här är en berättelse om himmelens solidaritet med människor som vandrar med Gud. Gud kommer och delar lidandet. Sån är ju Bibelns Gud. Han delar vår vardag. Finns vid vår sida. Och dessa 3, Shadrach, Meshach och Abednego, räddas på ett mirakulöst sätt. Och alla flockas runt omkring dem och ser att de inte har tagit skada. Och i vers 27 står det, det luktade inte ens bränt. Och Nebukadnessar, denna krigsherren, han drar den enda rimliga slutsatsen. Det är ju Gud som har gripit in. Och så säger han, lovad är Shadrach, Meshach och Abednegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom, gick emot kungens befallning, vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Och när vi har kommit så här långt så har ju berättelsen tagit sig en 180 graders sväng. Det är en anmärkningsvärd vändning. Nu är det ju Nebukadnessar som stämmer in i tillbedjan till Bibelns Gud. Och så utfärdar han en ny befallning. Att var och en som smädar Gud ska huggas i stycken. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt, han ska huggas i stycken och hans hus ska göra till en sophög. Och här ska man väl säga att det här är inte Evangeliska Frikyrkans eller Korskyrkans församlingsledning som har ett statement. Det är inte så vi bedriver vår verksamhet. Det är inte så att vi menar att den som inte bekänner sig till Jesus ska, vad står det, huggas i stycken och att hans hus ska bli till en avskrädeshög. Nebukadnessar, det är en hårdhudad hedning. Han har en hel del kvar att lära. Men Gud bryr sig om honom. Gud talar till honom. Och det finns en väg att gå. Nebukadnessar har faktiskt en hel del kvar att lära kring hur Guds rike utbreds. Men berättelsen har tagit en märklig vändning. Och de här tre som skulle avrättas blir istället befordrade. Genom kyrkans historia så har den här texten tolkats på två sätt åtminstone. Man har sett på den här texten så här, att det som sker i den brinnande ugnen, det har tolkats som en slags illustration av hur Gud räddar oss till evigt liv. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Gud räddar oss undan den eviga döden som ibland beskrivs som en eld. Den här tolkningen bygger på förståelsen att GT:s texter pekar fram mot det Jesus kom för att göra. När Jesus föds i Betlehem så kliver han in i hetluften. Rakt in i vår brinnande ugn. Och genom sin död på korset så har han öppnat en nödutgång. Som gör att döden inte är slutet. Det finns en fortsättning för den som tror på Jesus. Men så finns det också en parallell tolkning och förståelse som kan gå ihop med den här. Och det är att den här texten har genom historien talat rakt in i lidande och kämpande människors liv. Och påmint om Guds djupa och innerliga omsorg. Bibelns Gud finns med också i prövningarna. Ibland dyker han upp oväntat, mitt i svårigheter och prövningar. Det är de goda nyheterna som Daniel har berättat om genom historien. Nu tänkte jag att jag också ska få vara lite lovsångsledare. Det här är en ovanlig avslutning på den här predikan. När jag har förberett den så har en sång snurrat runt i mitt huvud. Jag tror du kan den. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Som en slags bakgrund till den här texten så har den här sången funnits med i mina förberedelser. Och det finns några verser. Ska vi stå upp tillsammans och så sjunger jag och du får sjunga med i det du kan. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. När min väg går genom täta dimmor, nära branta stup och djupa vatten, så finns du ändå på alla sidor. Ja, du leder genom natten. Du omsluter mig på all... Tack Jesus. Håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. När min tro är svag och modet sviktar och jag känner rädslans kalla vindar, då vet jag ändå att du är nära. Du har lovat vara med mig. Du omsluter mig
på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand.
Tack Jesus för att du idag talar in i våra liv om att du står där. Att du kommer till vår undsättning och vår hjälp. I situationer som kan tyckas omöjliga, allt för komplexa. Tack att du står där. Och jag ber för den som idag på ett särskilt sätt upplever sig befinna sig i en sån situation. Tack att du påminner om din djupa och innerliga omsorg. Tack för att du finns hos din kyrka. Att du håller oss i din hand och att vi är dina. Och tack för att du finns i vår värld. Du kom hit till vår värld för att du så älskade den. Och du vill rädda och ställa till rätta. Och vi ber, låt din vilja ske. Och tack för den här dagen då vi får på nytt igen sjunga med i lovsången till din ära. Du som lämnade himlens härlighet för att söka upp en värld som hamnat i stora problem. Du är vår och världens frälsare, och dig vill vi tillbe, och dig vill vi lovsjunga. Tack att du hör oss, och till dig får vi komma också med vår bön. Här är vi, Jesus. Och vi går in i en stund av lovsång. Stå gärna kvar en stund så att den som vill röra sig lätt kommer ut. Du får gärna komma fram och stå i tyst enskild bön vid korset. Tända ett ljus om du vill. Du är också välkommen ner till vår böneplats där det finns förebedjare. Personer som gärna ber med dig. Och så får vi där vi står och där vi är vända oss till Jesus. Lovsjunga, be och tacka.